Välkomna tillbaka till Klimat för dummies. Det är 2024, ett nytt år av möjligheter, tänker jag. Eller hur, Mattias?
Det är klart att man ska se det halvfulla glaset som just halvfullt, och det är det som 2024 måste vara. Alltså, man tröttnar ju på att säga att det är ett ödesår, men nu är det
eller
det, och
hur?
Det ska tippa åt rätt håll.
Ja, men det måste tippa. Det finns liksom ingenstans annars att tippa. Och vi lämnade 2023 som ju var lite halvdeppigt. Jag känner att jag lämnar väldigt mycket kvar i 2023 och lutar mig framåt. Men 2023, inte jätteroligt. Vi hade ett COP-möte som ju, du får gärna utveckla. Vi hade ju till och med ett program tillsammans med vår svenska huvudförhandlare Mattias Frömeri. Men ja, man kan säga att året i sig hade övrigt att önska, med rekordtemperaturer, ett klimatmöte då lett av en fossilbolagschef som kanske ändå gick bättre än vad vi hade förväntat oss, men det är ändå konstiga signaler alltså. Vi har en klimatpolitisk handlingsplan som nästan helt utan skarpa mål, eller hur? Och en överenskommelse mellan regering och SD som jag vet inte vad vi ska se den. Men man kan väl säga att vi ligger liksom inte, det är inte så att vi ligger inte i frontlinjen med spännande tankar och idéer hur vi ska driva klimatförändringen snabbare. Så kan man väl säga att liksom
ja,
Sverige.
Jag tror du har en karriär framför dig som toppdiplomat. Så det är väldigt fint utbyte. Ett annat sätt att säga samma sak är ju att alla klimatengagerade som lyssnar på detta, våra insatser behövs fortfarande. Det är inte så att vi har onödiggjort oss själva riktigt än. Så att det gör ju att 2024 blir spännande, får man säga. Och det är ju det som är fokus för dagens klimatfördömmis. Det år som är framför oss. Vad tänker du övergripande, Jasmin?
Ja, men övergripande, jag har några delar. Alltså det, som jag sa, jag är ju född optimist och tänker att det här nu liksom kommer 2024. Det kommer hända mycket. Och när man är liksom i ett underläge och saker och ting känns jävligt tuffa, så finns det ju mycket att göra. Och då kan det ju också bli en förändring som blir till det bättre, tänker jag. Det är jag tänker lite med mig in är att jag hoppas att fler i näringslivet och även i organisationer generellt att faktiskt lyfter blicken och tar lite mer ansvar för det som behövs göras. Därför att ibland får jag en bild av att vi förlitar oss kanske lite väl mycket, och vi menar jag kanske politiken stundvis, men även andra på näringslivet. Och jag tycker näringslivet har en stor roll. Men jag tycker ibland att vår självbild är att vi redan är nästan i framkant. Och jag har fått ganska många aha-upplevelser de senaste 6 månaderna. Väldigt konkret att många andra springer bokstavligt om oss. För att man har sett att det är affärer att göra om du ställer om. Det är inte längre liksom en fråga om att antingen ställer du om eller så tjänar du pengar. Utan du ställer om för att vara kvar på marknaden. För att ta marknadsandelar. Och skapa kanske till och med en bättre värld. För det är ju också det som vi har blivit itutade. Att en omställning skulle vara på något sätt en belastning för oss. Och där tror jag det är några sådana delar vi måste bryta igenom i år. Vad säger du, Mattias?
Jag håller väldigt mycket med dig, Jasmin. Också den här bilden att man liksom en gång för alla kan vara klimatledande. Så är det ju inte, och det är ju himla tur det att det finns en kamp om klimatledarskapet nu. Men den där kampen, den står ju också väg nu det här året, kanske mer än någonsin skulle jag säga. Det här är ju supervalåret där vi har det största valet i mänsklighetens historia, största demokratiska valet i Indien. Vi har det kanske allra viktigaste valet i mänsklighetens historia och klimatperspektiv med vad jag antar blir Biden versus Trump i liksom favorit i repris. Kanske det inte riktigt är, men repris blir det i alla fall. Och hur det slutar kommer att vara väldigt, väldigt viktigt. Så att det blir mycket, och så har vi EU-parlamentsval. Det blir mycket nagelbitande 2024.
Och får jag bara fråga, vi ska gå in lite på vad du ser också väldigt konkret som vi har att förvänta oss under 2024, vad som händer. Men det som jag tycker ändå är intressant med de här supervalen är, det är ju oroväckande. Du nämnde både Indien, EU-valet och USA, och nu kom väl resultatet här från Iowa, första kandidatvalet här där Trump vann med liksom utan att blinka liksom. Vad liksom alla de som lyssnar, kan vi göra något? Kan man påverka? EU-valet kan vi ju definitivt påverka, att faktiskt vara lite mer pålästa innan vi går och röstar. För det är ju faktiskt vi som röstar. Det är ju liksom det här i USA är ju lite svårare, lite längre bort. Men här kan vi ju faktiskt påverka så vi inte får ett resultat i EU-valet som faktiskt försvårar framtida EU-beslut kring klimatförändringar eller klimatomställningar.
Du har jätterätt, Jasmin, att man är sig själv närmast, och vi är ju tydligt nu, det är tydligare än någonsin tror jag, att vi har en viktig roll i EU, eftersom att vi ju nyligen också var ordförande för mycket av de klimatprocesser som vi nu måste värna, det här man kallar Fit for 55. Mm. Det står och väger flera gånger om nu i EU-perspektiv. Först nu så är det Belgien som är ordförande det här första halvåret, och de säger att vi ska trycka på pausknappen i klimatfrågorna. Efter Belgien kommer Ungern som ordförande. Ja, exakt. Det tror jag alla vet, att det där kommer inte att gå åt rätt håll. Och så däremellan i början på juni, den 9:e, så har vi EU-parlamentsval. Och det är stor risk att klimatfördröjarna, att de vinner. Och då är det mycket av det där som vi nästan tar för givet från EU nu, att de ska driva på, att Fit for 55 ska gälla och att vi ska bli först i världen och vara klimatneutral världsdel och sådär. Mycket av det kan rivas upp lika snabbt som det beslutades. Så att inget är skrivet i sten, om varje röst räknas, och EU är ju mycket, mycket mer spännande på ett sätt än svensk politik, därför att det är ju inte så att det står två block mot varann, utan man har även dag för dag möjlighet, och jag skulle nästan säga skyldighet, att trycka på sina EU-parlamentariker att vara på rätt sida av historien, så att säga, i klimatfrågan.
Och vad skulle du säga om vi lämnar EU lite och tittar på vad händer här i Sverige då? Vad tror du nu komma skall i liksom den röra vi har här, om man nu får definiera det så?
Den svenska röran. Jag tycker du började så bra, Jasmin, med att liksom vi ska försöka se glaset som halvfullt. Och då fick vi ju, som du också nämnde, den här klimatpolitiska handlingsplanen strax före årsskiftet. Och det var inte mycket till handlingsplan faktiskt. Alltså inga skarpa beslut, inga siffror hur mycket utsläppen kommer att minska med de olika förslagen, inga kostnader för de olika förslagen, och överhuvudtaget nästan inget som man vet vad det ska bli, utan mestadels utredningar. Men om vi nu håller fast vid detta halvfulla glas, så betyder det ju att det kommande kanske halvåret blir jätteviktigt att konkretisera det här, så att det blir bättre förslag på hur transportsektorn ska ställa om och hur vi får mer grön el i näten så att industrin kan påskynda sin omställning, och hur jordbruket och skogsbruket ska bli grönare, och jättemycket annat som är avgörande för att vi ska klara de svenska klimatmålen. Och där är det lite som du sa nyss om EU, Jasmin, att det är ju inte heller så att vi på svensk politik kan luta oss tillbaka och tänka att Tidöpartierna kommer driva på här av sig själv, utan här måste vi vara klart pådrivande var och en och säga att de här klimatmålen är ju beslutade och är svensk lag och ska banne mig uppfyllas tills något annat eventuellt beslutas. Så att där har vi en väldigt spännande period framför oss första halvåret.
Och där hoppas man ju, precis som du sa, alltså att vi har också en påverkan och driv både från näringslivet, men även kommunerna tycker jag är intressant överhuvudtaget. Nu var det väl första gången i COP förra året då som där kommunerna faktiskt fick liksom en lite mer framträdande roll. Och jag vet att Malmö, där jag då sitter, har ju många gånger pratat just om kommunernas roll i den gröna omställningen, och vår Malmö stads KSO, alltså kommunstyrelsens ordförande, är vice ordförande är hon nog, i något som heter E-Clay, som är en samarbetsorganisation mellan kommuner. Och det här är ju intressant, va? För att kommuner har ju lite snabbare till beslut och kan göra saker som innebär att man kan gå före det nationella och kanske snarare kroka arm med EU. Så städer tycker jag är en spännande faktor i den gröna omställningen, eller hur?
Men du har alldeles rätt i, och mycket av det som man tänker som liksom top of mind, vad är klimatomställningen? Då är det ju i hög grad sådana frågor som har med liksom staden och kommunen att göra. Samtidigt så delar jag kommunernas frustration att de vill göra mer än vad som går om inte nationella politiken är med på noterna. Alltså hur mycket man än kämpar på kommunal nivå, om sen rikspolitiken gör att fossila drivmedel blir jättemycket billigare. Då räcker det inte långt det man kan göra i en kommun. Så att det här behöver lira tillsammans. Men tillbaka till det halvfulla glaset, så en del av att man vågar ändå se positivt på 2024 är just drivet i kommunerna. Mm.
Och om vi liksom, nu har vi pratat lite om i och för sig det internationella, men vad skulle du säga är de mest spännande hållpunkterna internationellt som kommer hända under 2024?
Ja, men dels har vi de här olika valen som verkligen kommer att avgöra. Indien blev ju nyligen världens största land. De har inte satt datumet för sitt val än, men någon gång i april-maj så avgörs hur mycket de kommer att trycka på för att ställa om från sitt kolberoende till kanske framförallt sol. Och det i sin tur har betydelse för hela världen. Och sen Trump-Biden i november och däremellan EU-parlamentsvalet. Och sen några händelser som man kanske först tänker inte är klimat. Vi har två jättestora globala konferenser som båda kan gå åt rätt håll. Den ena är om plast och den andra är om biologisk mångfald. Och skulle vi få liksom ett globalt plastavtal där man förbjuder jättemycket av engångsförpackningar i fossilplast, då skulle vi kunna konkretisera det här beslutet från i fjol som var så fint om att man ska skydda 30% av mark och 30% av vatten. Om det konkretiseras och kräver handlingsplan, ja, då kommer båda dem att vara jättevärdefulla i den tuffa klimatkampen. Så de ligger ju båda under våren. De kallas också COP, förvirrande nog, men det är en annan typ av conference of the parties om plast och om biodiversitet.
Och där kanske vi ska återkomma vid något tillfälle och prata lite mer om plast, så man förstår det här med engångsplast och vad det är. Det var en stor artikel häromdagen i tidningen och jag blev helt förvirrad, för all plast som jag trodde också skulle gå i plastinsamling skulle inte alls gå i plastinsamling, för det skulle gå i brännbart, och vissa grejer som inte alls jag hade tänkt kunde gå. Det är ju helt förvirrat, och det är väl typiskt en sån grej vi ska ta upp i vår Klimat för dummies. Vilken plast är liksom bra, vilken är den där engångsplatsen plasten som vi ska undvika. Så vi återkommer om detta. Sen under hösten så kommer vi ju in snart i ett nytt COP-möte. Vad har du för förväntningar på det? Återigen,
ibland, Jasmin, får du stå. Du får stå för det positiva ibland, Jasmin, för jag känner mig lite deppig här faktiskt. Det är tredje året i rad som ordförandeskapet går till en fossildiktatur. Den här gången är det Azerbaijan som håller i mötet. Det hålls i Baku. Där finns i princip ingen miljörörelse. Den är effektivt tystnad. Och igen så ska ordförandeskapet, själva klubban och själva dagordningssättaren, ska igen vara en gammal fossilpamp som håller i detta. Men det här är, jag tror att den här gången kan man vara överens om att det här är inte det viktigaste klimatmötet, utan det superviktiga klimatmötet är nästa år, COP30. Okay. Då ska all världens länder skärpa sina klimatåtaganden, de här nationally determined contributions, NDC, som vi pratat om så ofta. De måste skärpas, och det är ju helt akut, därför att vi har ju sagt att 1,5-gradersmålet är det som keep 1.5 alive, som man säger. Och vi var ju i fjol kring snubblande nära att redan passera det målet. 1,47-1,48 slutade temperaturhöjningen på. Så det är superakut, och därför är det också akut att all världens länder skärper sig. Och det är trots allt ett bra beslut vi fick med oss från COP28, att på nästa COP, COP30, då jäklar måste all världens länder visa att de ökar utsläppsminskningarna snabbt.
En fråga som jag bara tänker jag måste ta upp, och det kanske andra som undrar då, med tanke på att vi har tredje året i rad, om vi tittar på i år, en lite märklig val av ordförande och ordförandeland eller plats. Hur väljs de här länderna? Kan vi räcka upp handen? Jag tänker, kan inte vi få ha det här i Malmö nästa år då?
Jo, jag tänker
jag kan hjälpa till och fixa lite.
Men jag tror man ska inte vara buskablig här, utan Nej. Det är lika bra att räcka upp handen och säga att vi är sugna. Ja. Och det är ju faktiskt konstigt att Sverige, som ju genom åren haft ett så stark klimatprofil, aldrig haft eller ens räckt upp handen och sagt att vi vill ha ett klimatmöte. Det är år för år så är det roterade mellan världsdelarna. Mm. Och i år är det Europas tur. Det är inte självklart att man tycker att Azerbaijan är Europa, men... Och då kunde man tänka sig att Sverige skulle räcka upp handen, men Ryssland blockerar alla EU-länder, därför att vi har tagit tydlig ställning mot Rysslands anfallskrig. Så då blev det inte så många länder kvar. Ryssland följde bort av andra skäl att vi absolut vill inte åka dit. Och då var det när Azerbaijan och Armenien, båda kandiderade, nära att de skulle ta ut varandra också. De är ju gruvliga fiender.
Såklart, ja.
Men här finns faktiskt något lite fint i detta, att de kunde enas om att Azerbaijan får ordförandeskapet. Och någonstans så kanske det finns en liten fredstrevare i att COP-mötet hamnade.
Ja, okay.
Det hjälper inte klimatet, men, det, men hållbarhet det är ju inte bara klimat.
Nej. Ja. Och okej, okay, så det känns inte jättehoppfullt om inte något radikalt händer mellan Ukraina och Ryssland, att Sverige skulle kunna få det här vid något kommande år då.
Men nu dröjer det ju lite igen innan det är Europas tur, för att det snurrar då mellan världsdelarna. Så i så fall skulle man sikta in sig på COP33, tror jag det blir något sånt. Va? Och så lång framförhållning är det ju sällan svensk politik orkar med.
Exakt, exakt. Och inte jag heller. För jag vill ju göra grejer nu.
Det har du rätt.
Så det, men, vi kanske återkommer. Vi finns kvar som alternativ. Och om någon lyssnar här och tänker, vem ska då hjälpa till? Ja, men det gör jag och Mattias. Så det löser vi, tänker jag. Men du...
Klimat för Danis goes cop.
Exakt. Men du, var, är det något annat liksom som vi ska hålla ögonen på inför 2024, tycker du?
Jag tycker att man ska hålla ögonen på, okej, men det här är min egen spaning, jag kan ha fel, men jag tycker man ska hålla ögonen på opinionsmätningarna mellan partierna och framförallt regeringspartierna. Därför att sen Tidöregeringen med stöd av SD tillträdde så har ju alla tre Tidöpartierna backat. Just nu senast jag tittade så låg KD och L klart under riksdagsspärren och M långt under valresultatet. Och alla tre tillsammans är mindre än Sverigedemokraterna enskilt. Och det här bör ju de tre Tidöpartierna i regeringen tycka är dumt. Mm. Och jag tror att om de tar en klimatfight med Sverigedemokraterna, det går ju inte att komma ifrån, vi är inte partipolitiska här på Klimat för Dummies, men alla vet ju att Sverigedemokraterna har ju väldigt länge inte velat stå för de svenska klimatmålen och vill riva upp dem nu och var glada när Sverige nyligen slutade redovisa hur vi jobbar med de hållbara utvecklingsmålen, 2030-målen, de globala. Mm. Så att om de tre regeringspartierna fortsätter ligga lågt i opinionssiffrorna så tror och hoppas jag att man tänker det här är ändå en signal att det vore bra att vi skärper oss på klimatområdet. Det förväntar man sig av statsbärande Moderaterna. Det förväntar man sig att det finns någon slags kristdemokratisk etik och man vet att Liberalerna har klimatministerposten och att de kanske skulle ta och leverera lite mer än vad vi har sett hittills. Så att, dels tänker jag att man ska titta på dem och dels tillbaka till vad du sa för en stund sedan, Jasmin. Jag tror att man kan också vara med och avgöra det, faktiskt berätta för de här partierna att vi vill hemskt gärna se lite mer klimatledarskap, kära regeringen.
Ja, och jag håller fullständigt med. Och där återigen medskick då till er som lyssnar och där man på något sätt kan påverka. Man kan ju tycka klimatfrågan är, jag får ju ibland liksom nästan lite raljerande höra att du håller på där i någon liksom 70-tals...
Att du inte tröttnar.
Nej, typ men mer att du är så här miljöaktivist som man var på 70-talet. Och det spelar ingen roll vilken epitet du sätter på mig, men mitt fokus är ju, jag vill ha en planet som jag och mina framtida barn och barnbarn, eller mina barn finns ju, men barnbarn, ska kunna leva hyfsat på. Men det hänger ju ihop med att jag är entreprenör och att jag ser att det vi gör nu, om jag skulle omvandla det till en strategi jag har i mitt företag, så skulle mitt företag gå i konkurs. Det är just så vi sköter Sverige just nu. Vi tar inte chanserna som också innebär att vi skulle faktiskt kunna ta en, som vi sa inledningsvis, någon typ av lead i en grön omställning som innebär alltså helt enkelt en ökad välfärd. Och sen hur vi definierar den. Jag tycker inte personligen en grön omställning är en någonting som handlar om att vi ger upp något, utan tvärtom, vi kommer skapa en bättre framtid. Oavsett hur man ser det, så det vi gör just nu med partier som traditionellt faktiskt har tittat på mycket mer kopplat till marknad och liksom,
just det,
så skjuter man sig själv i foten. Det är helt vansinne. Så jag skulle vilja hoppas och ge er som lyssnar en liksom liten injektion i att en omställning innebär faktiskt både ökad välfärd och en planet som mår bra. Så då förhoppas jag att de här partierna faktiskt tar till sig detta och säger okej, vi kanske är lite inne på fel spår, för att sköter vi det så här så kommer Sverige gå i konkurs på sikt, tänker jag.
Jag tänker du har väldigt rätt, och det är också viktigt dels för klimatfrågan men dels för politiken att man visar saker som kan hända i närtid. Regeringen hade ju, det var en sak vi inte pratade om, 2023 hade regeringen sitt stora klimatmöte där i början på juni. Mm. Och då hade näringslivet ett förmöte där man frågade vad tycker näringslivet egentligen är viktigast? Så här, långsiktiga klimatmål 2045 eller mer i närtid 2030? Och då svarade 100% av de närvarande att det är målen i närtid man kan användas av. 2045 det är ju 5-6 riksdagsval och 4-5 vd-byten och 20 bolagsstämmor bort. Så det kan man liksom inte användas av, utan det är konkreta åtgärder i närtid som går att omvandla till affärer och som gör att Sverige kan vara i framkant och få gröna exportmiljarder och sköna gröna jobb. Så där tror jag att det här liksom fokuset som politiken nu en liten stund har haft på att vi ska mest leva upp till vårt mål för 2045 eller ännu längre in i framtiden, det tror jag också man ska lämna in för översyn och inse att varenda en av oss kommer mycket mer att reagera på mål som är så nära i tid så att man kan hålla politiken ansvarig och själv kan vara en del av lösningen.
En del som också är intressant är ju att man har ökade krav nu från EU också att man behöver titta och rapportera på mänskliga rättigheter, alltså hela liksom alla leverantörsled och så. Och vi har ju pratat tidigare om att mänskliga rättigheter och klimat hänger väldigt tydligt ihop. Vi kommer ha en kommande gäst från Barnfonden, alltså Barnfondens generalsekreterare, som pekar på hur klimatet faktiskt påverkar barns möjlighet att få en dräglig, liksom, drägliga förutsättningar för ett bra liv. Och klimatet är, alltså barn utsätts, det är ju de som blir drabbade först när klimatförändringarna sker i länder som Barnfonden
och ska
är.
Leva längst.
Exakt, exakt. Så det här är ju också en förhoppning är att man får en större förståelse för att allting hänger ihop och att man faktiskt måste vara med och mer ansvarstagande vad gäller helheten. Alltså se att mänskliga rättigheter och klimat är inte någon annans ansvar utan det är allas vårt ansvar. Nej. För att skapa en dräglig plats för.
Och det där, Jasmin, är ju också en spännande spaning för 2024, att runt om i världen, inklusive Sverige, med det som kallas för Aurora-processen, svårt för mig med så många är där, men Aurora-processen, så runt om i världen är det ju klimatprocesser mot länder drivna av barn och ungdomar som säger att grundlagens portalparagrafer om att man ska ha rätt till ett drägligt liv och FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och om barns rättigheter. Alla de bryts om man inte rimligt säkrar en framtid för nuvarande unga och kommande generationer. Och fler av de här närmar sig ju nu att det liksom blir skarpt läge och att domstolens klubba kommer att falla. Och hittills har vi redan på ganska många håll sett att domstolen dömer just att man har rätt till ett drägligt klimat också i framtiden och att politiken, jag lägger inte någon partifärg på detta, men att politiken i vid bemärkelse inte har liksom tryggat de förutsättningarna. Så det är en grej till att hålla span på under 2024.
Exakt, och vi ska avrunda lite här, för nu har vi bara gett liksom en liten teaser vad vi tror komma skall och vad vi tror också att vi alla behöver ta ansvar för att det faktiskt ska bli lite ljusare 2024 än 2023. Vi har ju massa spännande gäster coming up under våren. Vi kommer prata lite grönt stål, vi kommer prata om hur försvaret och klimatfrågan hänger ihop. Vi kommer prata om då som jag sa innan, barn och klimat med Martina Ibell. Och vi kommer prata om hur troll jagar de klimatforskare som faktiskt försöker lyfta fakta på bordet så att vi kan fatta beslut baserat på fakta och inte tyckande. Det tänker jag att vi lämnar till 2023. Att vi kan alla liksom ta till oss att nu lämnar vi att jag tror någonting och så fattar vi beslut på det, utan vi kanske bara tar reda på hur det egentligen gäller. Så det är några teasers. Vi kommer naturligtvis fokusera lite på EU-valet och försöka prata med de respektive partierna, eller hur? Inför EU-valet, så ni får en liten guide igen, så gjorde vi ju också inför valet 2022. Så det kommer ju mycket roligt. Och vi har ju liksom lite, tack vare två bolag som stöttar oss lite extra i år och lite, ett litet programråd, så får vi lite tankar, kloka tankar och idéer från. Och det är Eolos som jobbar med vind- och solkraft bland annat. Och Almi Företagspartner som har varit med tidigare program som är med och stöttar oss lite här extra i år. Det är vi glada för.
Stort tack till dem.
Eller hur? Men du, Mattias, jag tänker att vi är ju spända på framtiden, så vi avslutar nu och så börjar vi jobba inför nästa program som blir ju med Martina från Barnfonden.
Just det, vi rusar rätt in i framtiden, men jag vill också bara innan vi avslutar påminna alla om vad väldigt mycket av det som diskuteras i den allmänna debatten som det redan finns ett Klimat för Dummies avsnitt om. Så in där på Spotify eller var du nu lyssnar och så gräv i arkivet så hittar du jättemycket av svaren som gör att man inte behöver gå till tyckande utan kan gå till fakta när klimatdiskussionen sätter ännu mer fart 2024.
Ja men exakt, jättebra att du påminner. Alltså vi har ju gjort nästan i 2 år program där vi faktiskt har benat ut massor med frågetecken. Så det är bara in, det finns en hel liksom sjö och att ösa ur, hörde jag på säga, Spotify-sjön eller någon annan. Så gör det. Ja. Klimat för Dummies produceras ju av Altitude Meeting. Så vill ni veta mer om varför vi gör det här och Klimat för Dummies och allting, så gå in på vår sajt altitudemeetings.se eller där liksom andra sociala medier och kolla lite vad vi gör. Och lyssna mer på oss. Så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Tack för denna gång.